Så det var roligt i Oregon. Men hela intresset med radio då, det börjar i för sig med det börjar med att man lyssnar på musik på Radio Luxemburg och även ifrån P3 då, de enstaka popprogram de hade där. Och då spelar man in då musiken på rullband, så tandbergare, fyrspårs, och då stannar man precis när de börjar prata då, försökte man att starta inspelningen precis efter man hade pratat klart och sånt där. Och så spelar man in på kassett senare också. Och sen då hemkommer från skolan på dagarna, så det brukar liksom leva ut de här känslorna man hade efter den där otrevliga skoldagen då, leva ut det med musik. Först liksom bara rensa huvudet med något sådär snabbt och enkelt, och sen kanske bygga någon musikupplevelse genom att spola fram och tillbaka på de här rullbanden och hitta liksom en låt som skulle passa stämningen då. Oftast blev det att man började med något snabbt och enkelt sådär, simpel musik, och sen byggde man till någon mer intensiv och dramatisk musikupplevelse, kanske till crescendo och sådär. Sen kanske varva ner och byta känsla igen. Ibland lyssnar jag då på låtarna flera gånger om igen också efter varandra. Så det handlar liksom då om att lägga passande låtar efter varandra för den här musikupplevelsen man eftersökte, och liksom leta fram rätt låt på band eller skiva eller sådär. Oftast var det liksom på rullband om man skulle spola fram. Och det blev lite frustrerande att spola fram rätt låt och hitta den då. Liksom innan det var tyst för länge på något sätt. Men det här sättet att bygga liksom en, två eller tre timmar långa musiksvep, de blir ju intressantare då. Sen jag byggde en liten mixer och kunde arbeta med själva övergångarna mellan låtarna. Det var min kompis Åke Holmberg. Han var bättre på elektronik, så han visade mig lite hur man kunde bygga ljudmixer och sånt där. Men från att liksom bara lägga låtar, rätt låt efter varandra då, i någon form av harmonisk musiksvep, så blir liksom själva övergångarna viktiga då när man arbetar med mixer. För då blir ju den här jätteviktig, just hur en låt slutar och börjar så där. Och i den vevan så började jag också, det var slutet på 60-talet väl, början på 70-talet, det började jag göra jinglar liksom också, med huvudsyftet att liksom som bryggor veva ihop de här olika låtarna till en, ja, till ett musiksvep. Jinglarna kunde liksom hjälpa till då, där vissa låter egentligen inte passar ihop, så kunde man med en jingel då göra en snyggare övergång, en brygga till en annan musiktyp. Och så gjorde han väl en del jinglar som liksom kunde stå för sig själva, men de var liksom alltid tänkt att komma i direkt anslutning till vissa låttyper. Så att de börjar och slutar alltid med tanke på en viss typ av låt då, före och efter. Och på den tiden, jag gillar inte att prata, men ibland känner jag att det fanns en del man kunde göra med rösten också för att hjälpa till med det här byggandet av musiksvep. Och det kunde vara, jag menar, orden var ju bara sånt som titel, artist, vad klockan var, temperatur och sådär. Men det var tonläget och rytmen utifrån och i harmoni med hela ljudintrycket som jag arbetar mest med. Så jag började känna på att låta rösten göra vad jinglarna också gjorde. Övergångar mellan låtar. Och ibland använda bägge. Och ibland alltså för att liksom smeta ut och abrupta övergångar. Men ibland tvärtom för att skapa en stämning. Eller spänning kanske rättare sagt. Och precis som jazzmusiken och svänger när den ligger lite fel så där, och exakt harmoni säger något annat, så kan man bygga olika musikstämningar. Man kan få låtarna att låta bättre eller sämre, beroende på hur man har mixat ihop dem. Före och efter. Men fortfarande så var ju då hela det här musiksvepet viktigast för mig. Så när två låtar passade efter varandra, det var ju roligast att bara köra så. Det var jättekul alltså, bara låta det gå över en låt till en annan, och det stämde. Det var det allra bästa. Och de första åren då, sent 60-tal, tid 70-tal, det var roligast att liksom bara köra så snyggt som möjligt och göra övergångarna omärkliga ofta. Men liksom med tiden så blir det roligare också att arbeta med dissonans och överraskning. Lite som man kan se MTV sen arbeta med att inte hålla kameran still och inte göra snygga klipp. Fast för mig var det alltid viktigt att det fanns någon form av musikalisk spänning. Det skulle inte bara låta struligt utan känsla, utan det skulle finnas en viss musikalisk stämning i där. Och sen då, flera år senare, då kom det här med takt i takt, eller BPM-mixningar. Alltså när diskolåtar dunk, 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 dunk börjar och slutar med massa jäkla dunkarna, så kan man då lägga nästa låt med samma dunkarna och få in det i samma takt då. Det här tyckte jag var ganska kul. Det var ingenting som jag hade pysslat med, men jag tyckte det var en jätterolig grej. Än idag så har jag stor respekt för någon som kör så. Och jag önskar att jag liksom hade lärt mig göra det, för jag lärde mig aldrig riktigt det. För jag hade liksom redan utvecklat stilar utan sån här ren taktmix. Så jag arbetar mer med de här 3,5 minuters 7-tums hitlåtarna. Tyckte jag var roligare än att arbeta med de här 8 minuters 12-tums diskolåtarna. Som var, de var så skrivna och producerade på olika sätt. Den första då för att passa i radio eller för att passa på jukebox till och med på 50-60-talet. Och den senare då för att passa just på diskotek. Och jag var alltid mer radiomänniska än diskotekmänniska. Så att det var väl en anledning också att jag aldrig fastnade riktigt i de där diskomixarna. Och så hade jag liksom utvecklat en ren sån här stil utan taktmix. Så att jag var aldrig riktigt motiverad att lära mig den där så kallade nya takt i taktmixningen. Fast det är klart ny på gamla radiotjänst. Där spelade man in program då på lack som bara var 3 minuter långa. Så att tekniken fick på den tiden göra takt i taktmix liksom i vanliga talradioprogram och alla sorters program. Blända över till det nya lacket och blända bort det gamla. Det kan man höra när man hör gamla radioprogram som är inspelade på lack från början då. Så kan man höra hur de pratar och det liksom raspar i bakgrunden och sen plötsligt så ändrar raspet karaktär. Ofta hör man knappt på själva rösten då, för det är så snyggt mixat så man hör inte mycket på rösten att det är samma som kommer från ett annat lack. Lite grann kan man höra att det blir lite tjockare röst. Eftersom man sällan ligger exakt synkront. Så det blir oftast lite tjockare. Och sen ändrar raspet karaktär. För då bländas den förra lacket ner när det nya bländas in och sånt där. Så det är ganska roligt. Så det här med takt i taktmix är inget nytt. Men det var ett stickspår. Det är klart att det hör också till sakerna. De bandspelare och gramofoner som jag hade tillgång till. De gav inte möjlighet att justera hastigheten heller. Så det var inte så lätt. Däremot så är taktsin i sig oerhört viktigt, även när man körde med den radiostilen för att, så att säga, klippa mellan element istället för att mixa element lika mycket, även om man mixar när man kan. Sen då långt senare, 1977-78 någonting, då gjorde jag en sån här musikmixa för P2, det heter väl Mix Nonstop, och det var ganska roligt för då det handlade om att blanda helt olika musikstilar utan så här jinglar eller tal och få det att fungera ihop. Och det var ganska roligt att få det sänt i musikradion också. Det var lite speciellt. Men sen klart, sen provade jag med tiden då hemma på 60-70-talet och började säga saker även med innehåll ibland. Men det var mest utifrån känslor som musiken gav. Eller det här radiotypiska här och nu-konceptet. Ska vi köra lite det? Goddag, det här är Föreningen Musik och Media. Klockan är nu 10:22. Det är den lördagen. Den 10 maj och jag tittar ut här. Det är en underbar sol som lyser här. Helt fantastiskt. Vilken härlig dag alltså. Solen är jättestark. Det var 14 grader i morse när min flickvän väckte mig. Och då hade klockan inte hunnit bli så mycket. Det var några timmar sedan nu. Så att, ska jag gå och kolla vad det är. Det är faktiskt 20 grader här i skuggan på den sidan som vetter västerut är det som kallast. Föreningen Musik och Media, vi sänder varje lördag 9-12 och varje lördag 18-19 och varje söndag 9-11. Jag heter Lasse Lundeberg. Oj, ansträngande där. Ja, det där var lite här och nu-konceptet. Ska vi köra med? Man kan också ringa hit då. 08-717-2038-08 717-2038. Ja, det där var lite av det här. Sa jag vad klockan var? 10:23:35 någonting. Ja, det är det där här och nu-konceptet som jag började experimentera med. Det var ju roligast när man sände direkt. Första gången jag gjorde det var nog det var i Saltsjöbaden då ifrån en Åkes kompisar som heter Christer Berg som hade byggt en piratsändare och även en liten mixer. Då sände vi från villan där han bodde då i närheten av Erstaviken. Precis norr om blir det väl, så att man sände där över Solsidan och även ut över Tyresö en del och sådär. Så det var roligt. Ja, så brukar jag köra lite sån absurd humor och sånt också. Men det här rena talinnehållet, det blev aldrig lika intressant som stämningarna och helheten i sig. Och då kan jag säga, fortfarande idag, jag har gjort en hel del sådana här talkradioprogram under åren och det var ganska svårt i början. Jag har liksom bara helt skippat hela idén att det ska vara ett flyt musikaliskt och ljudmässigt. Och ställt om då på att det bara ska funka med det rena innehållet i talet. Och det gäller verkligen, man får tänka om på något sätt där. Det blir en helt annan sak. Och det är ganska svårt samtidigt när man ska arbeta med enbart innehållet. Att samtidigt göra ett snyggt presentation av en form av ljud. Och musikupplevelse och ljudupplevelse och så vidare. Det är ganska svårt att kombinera det där. Men man kan arbeta på det. Jag har länge varit sugen på att försöka utveckla det där. Men jag tror aldrig man kan lyckas hela vägen. För det handlar egentligen om två olika saker. Om man ska arbeta äkta med talk radio så ska det inte vara något, att man ska påverka folk med att ha något färdigt koncept där man liksom pumpar ut någon viss talkradio-stil där, som vissa gör kan man höra. Utan det ska egentligen vara ett sökande efter sanningen och äkta funderande och äkta tankar, äkta känslor och äkta sökande efter någon till stor del intellektuell förståelse. Och då kan det bli lite fel om man samtidigt ska arbeta med själva ljudupplevelsen som är något annat. Med att man presenterar någon form av, det är som att spela musik ungefär. Man presenterar känslor och stilar och så. Så när jag har kört sådana talk radio långt senare, då har jag helt och hållet skippat den här idén på hur det ska låta. Det kommer långt ner på listan. Utan då är det liksom bara innehållet som gäller. Och sen då under alla år jag växte upp, då brukade jag studera folk som lyssnade eller ja, hade radion på i bakgrunden. Både när det gällde musik, i första hand när det gällde musik förstår jag, men även annat. Och då kan man liksom känna, man kunde se det här känsloutbytet som sker undermedvetet och omedvetet. Hur folk reagerar på ljudet och på musiken, kanske knappt utan att veta om det, oftast utan att veta om det. Och den delen av radio intresserade mig jättemycket. Och det här är alltså, som sagt, det är skillnad från det intellektuella utbytet som pratet kan ge. Och det blir också intressant att hitta liksom vilka musiktyper då som vissa målgrupper gillar. Det här bara blir lite intressant. Och man kunde känna in folk, man kunde veta om de gillade sådana låtar, gillar de kanske det också och så vidare. Men det är mycket stor anledning till att de här långa musiksvepen då var roliga att göra. Det var ju hur uppfattningen av enskilda låtar starkt påverkas av de övriga ljudelementen. Så ofta hör man ju folk säga att de tycker om då specifika låtar. Men det beror faktiskt på hur de har presenterats till stor del. Hur de har kommit in i radioprogrammet. Och även sådana saker som ljudprocess. Ska vi koppla på det nu? Vänta, ska vi se. Ljudkomprimering, så där. Nu kopplar vi på lite kompression. Ska vi ta det värsta vi kan? Nej, det där, vi kör så lite snällt tror jag, va? Eller ska jag dra på, ska jag köra rock hårdast det där och nu full bass. Nu är det här är ljudprocessing, ljudkompression. Nu komprimerar vi ljudet. Jag hör inte hur det låter för sig. Jag ska lyssna lite här.
Hårdast det där och nu full bass, nu är det ljudprocessing, ljudkompression, nu komprimerar vi ljudet. Jag hör inte hur det låter i sig. Ska jag lyssna lite?
Jag var tyst en stund där, för jag var tvungen att lyssna och lät, för att vi har ungefär 25 sekunders fördröjning och jag kan säga att jag var tvungen att lyssna efter sändaren hur den här kompressionen låter. Ganska roligt. Ja, nu har jag liksom, det här är lite extra, jag har dragit på så mycket det går, så det är lite nästan karikatyr på ljudprocessing. Att jag ska köra lite snällare. Vi går ner med den basdriven. Vi går över till den där inställningen pop. Där. Ja, lite snällare kör vi. Så även ljudprocessingen påverkar väldigt mycket hur låtarna låter. Mer än hur en röst låter. Eftersom musik innehåller fler frekvenser skulle man kunna säga. Fler element då. Så det var någonting som var väldigt intressant. För hur enskilda låtar upplevs då olika beroende på hur själva radiostationen mixar om vad man säger och hur man ljudtekniskt processar ljudet, komprimerar och allt vad det är. Och så hemma då så började jag bygga såna här kompressorer på olika sätt, väldigt enkla, med lysdioder. Jag vad säger jag, med sån fotomotstånd, va? Och sån här magiska ögat på tandbärgen var ju bra, för det var ju så snabbt. Jag byggde såna overriders också, så när man pratade så åkte musiken ner till en viss nivå och sånt där. Men med SBC då, alltså även före närradiostarten 1979, så provade jag även då, jag vill prova lite sådär talinnehåll i form av direktrapporter från stan. Det var Bosse Nyberg som jag skickade ut, och så ringde han, fick han med sig en massa enkronor och ringar från en telefonkiosk någonstans hem till den här telefonlådan som fanns på AV Elektronik, där jag arbetade som ljudtekniker senare från 75 där. Och då kunde man ha lite sådana direktrapporter från stan. Och även, det var kul sen att lyssna i telefon på SBC. Det var jätteroligt, för då kan man få den här responsen. Att folk ringde in, och folk som skickade brev som man kunde läsa upp i sändning och sådana saker. Så här fick jag då omgivande musik och ja, kanske mest de efterföljande styckena då, anpassas till stämningarna i talet. Men så långt då, produktion av enstaka program så där på 3-4 timmar. För de producerade jag alltid under sändning. Jag lade inte upp någonting i förväg, utan det var, där var det lite som en diskjockey går in och har sina skivor, och så börjar han spela, börjar välja liksom under tiden och känner av stämningar eller sånt där. Och det var liknande filosofi jag brukar göra, att jag inte valde någonting innan, utan jag hade kanske någon enstaka grej innan som jag visste jag ville köra, men på det stora hela så var det att man valde musiken när den gick. Nu ska vi se, hörs det något efter sändning här? Det verkar som det är tyst. Åh, nu ska vi se, jag måste kolla nu här alltså. Nu ska jag se här. Jaha, vi har tydligen tappat kontakten. Ja, nu ska vi se här nu då. Det gör vi så där. Aha. Då ska vi se om det börjar fungera här igen. Alltså, det har lite... Ja, just det. Nu börjar det fungera igen. Vi fick ett avbrott här. Jag vet inte riktigt vad det berodde på, hur länge det har varit, men... Jag har en mätare här efter sändare, så jag kan se om den slår. Plötsligt så slog den inte. Det var liksom bara tyst. Så att då gick jag och kollade. Ja, jag vet inte vad som hände, men vi tappar kontakten. Det har jag berättat om tidigare, här med det digitala. Förut så lyssnade man alltid efter sändare när man sände, för att innan det digitala kom till världen så var ju, fanns det ingen fördröjning. Man kunde skicka en radiosignal runt jorden. Det tog bara en sjundedel sekund för att gå runt hela jorden. Och det innebar att det här med fördröjning var ett okänt begrepp, och det var inga problem. Och nu med det digitala, alltså det är inget fel med digitala, jag klagar inte, det har gett oss enorma möjligheter. Men också lite nya problem självklart, att det blir fördröjning. Och det innebär att jag kan inte lyssna efter sändare när jag sänder de här programmen. Därför att det skulle vara omöjligt att prata med den fördröjningen. Så att jag kan spela upp lite högtalaren här igen, ska vi se då om, det, om man gör så. Så lyckas in.
Det blir fördröjning. Och det innebär att jag kan inte lyssna efter sändaren när jag sänder de här programmen.
Sådär, så att man blir galen om man skulle sitta och höra där som ligger så långt efter. Men i alla fall. Så därför får man ha en mätare nu istället då, för att se om man lägger ut överhuvudtaget. Men det är inte alltid man tittar på den mätaren. Men i alla fall, var jag någonstans? Ja, jag glömde bort. Jo, de här musiksvepen, det var det som var för mig. Det var ingången till det här med popradio och lyssna på musik och göra såna här musiksvep. Och det byggdes ut till att göra övergångarna snyggare då, och arbeta med mixer. Och sen man kunde göra dem ännu snyggare med kanske jinglar och med lite prat och sånt där. Så att... och sen så lyssnade jag på massa radiodiskjockeys. Mycket Radio Luxemburg från andra håll. Och jag närmar mig hela den där traditionen, kan man säga, ungefär som hade varit en spelmanstradition. Det var så jag såg det. Det var så jag närmade mig hela den idén, att det fanns några gamla stötar som man höll på, som man kunde lyssna på och se upp till lite grann. Och så kunde man utveckla sin egen stil. Och det är klart, spelmanstradition, det var en lite nyare tradition, för att på slutet av 60-talet, på 70-talet, när jag började med det här, då hade det inte förekommit mer än kanske 10 år någonting. Ja, lite, ja, ska vi tänka efter här. Alltså TV:n började ju komma i USA då ordentligt redan så 54, 55 någonting. Ja. Inte så långt innan den kom till Sverige faktiskt, men redan då i USA så flyttades alla de här programmen som hade varit variety shows, lite som David Letterman gör nu, men inte alltid så komiskt kanske, va. Alla de här programmen som folk satt och tittade på som underhållning då hade man tidigare lyssnat till i radio. Lite som Lennart Hyland hade en massa sådana program med Karusellen och allt de heter i Sverige. Så att i Amerika satt man alltså och lyssnade på radio alltså för att få underhållningsprogram. Men i med tvn så började jag titta på tv istället. Och då fick radion börja med något nytt. Och det var ju att ungdomarna tycker inte det var kul att sitta hemma med föräldrarna i en ring där och titta på tv. Utan de vill ju höra popmusik framförallt. Och då började växa upp en ny kultur. Att spela rocklåtar som då slutet på 50-talet och sen poplåtar och folk som körde de här låtarna, och det utvecklades liksom en radiodiskjockeyskola skulle man kunna säga. Och då var det utifrån att många lyssnade på de här låtarna på jukeboxar annars på kaféer och radion då, det var utifrån det började, man började närma sig den här musiken. Jag vet inte om de här längden på låtarna förmodligen inte skulle vara så långa i jukeboxen, för då fick de in mera pengar. Låtarna tog slut. Fick man stoppa in nya quarters där eller vad det var. Eller dimes kanske på den tiden. Jag vet inte om det var därför de här poplåtarna var så korta. De var bara en, var under 2 minuter ofta. Men sen så kom de ut till kanske 3,5 minuter som blev en standardlängd senare på 60- och 70-talet. Men det här påverkade även radio, och det var liksom ur den traditionen, man ska förstå hur de olika traditionerna har uppstått. Det var ju den traditionen som det här med popradio utvecklades i USA. Och radiodiskjockey då som utvecklades och jinglar, en del körde med sånt. Så hade de givetvis tonvis med reklam hela tiden som också adderade till det här som inte fanns i jukeboxarna på samma sätt eller alls. Så det var så den här popradiokulturen utvecklades då i Amerika. Det var väldigt intressant. Ett intressant utveckling. Och de allra flesta sände också på mellanvåg. Det här bandet vi hörde nyss, det var ju, det glömde jag säga, det var så AM, KQRK. Vi sände både på FM och AM i och för sig, men det var inspelat från AM. Det låter lite ballare när man hör det på mellanvåg, tycker jag. Det är lite roligare att höra faktiskt. Ja, jag kan ju, ska jag ta en låt här, det blir så mycket prat, jag ska se, jag ska leta fram någonting. Ja, ska man gå tillbaka, kan jag ju ta en låt från 1970 eller sånt där. Okej, göra det, de där, eftersom jag pratar om det om åren. Ska vi se här, se om jag hittar någon låt som jag spelade då. Jag gillade ju givetvis Motown och Beach Boys. Det var några år tidigare i och för sig. Och Under Psychedelic Shack tror jag tyckte var häftig på den tiden. Den har jag inte hört på 100 år. Kan vara kul att höra den. The Temptations, de hade en hit med den då 1970. Och jag började glida in på funk då, som jag tyckte var så häftigt. Efter att ha lyssnat på Motown och sånt tidigare. Och även på Rolling Stones en hel del. Funkar man lite av en fusion mellan Stones och Motown kanske, man skulle kunna säga. Är det någon som kan knacka på här? Hallå? Ja, var det här? Hallå? Är det som knackar? Men dörren öppnas. Jag förstår inte. Jasså, jaha, vad är det? Hold it. Listen. Psychedelic Shack, den tyckte jag var jättehäftig. Kanske för att de sjöng lite otakt så där. Lite baktakt eller vad det var. Temptations hade en hit med den 1970. Jo, men det var ju häftigt tyckte man då här. Nu ska vi se, nu ska jag stänga av Continuous Play så att inte bara spela igen. Just det. Men i alla fall, så att jag hade alltså producerat under sändning och känt mig fram, och ungefär som en långfilm då kräver tittarens uppmärksamhet i en och en halv timme, så var sån här musiksvep och senare radioprogram, de var då designade för att lyssna till oss från början till slut. Men det var då en idé som hägrade och som blev starkare och starkare under åren, och det var att kunna gå vidare så här, från isolerade kanske 2 timmars pass till att bygga en kanal. Helst dygnet runt. Och då skulle lyssnaren kunna behandla radion som en lysknapp. Där man när som helst kunde ha tänt i perioder efter stundens ingivelse. Och här blev då kanalens samlade musikval viktigare. Eftersom tänkandet också innebar att lyssnaren kunde välja alla kanaler. Så från och med att ta med lyssnaren på ett musiksvep, så blev tanken att erbjuda en viss stämning som kunde konsumeras vid behov. Du lyssnar till Förening Musik och Media. Klockan är 10.43 nu, 10.44 snart. Och det är då den 10 maj och det har redan blivit vår. Det är 20 grader utanför fönstret här, helt otroligt. Och det är skuggan dessutom. Men i alla fall, under mina de här fri radiotiraderna i början på 80-talet, så brukar jag likna det här alltså vid en affärsgata där man när som helst kan välja typ av butik. Att man när som helst skulle kunna välja typ av radiostation. Och det var någonting helt okänt i Sverige då. Så här justerades idén om en lyssnare som följer en konstnärs eller hantverkares skapelse till att lyssnaren väljer den service som bäst passar för stunden. Antingen då stämning man är i eller den stämning man vill komma till. Så det var ett nytänkande. Fast det är klart ingen så här direkt stor avgörande skillnad, för att den som producerar radiokanalen eller radioprogrammet har en viss allmän inställning till vad den gör, och det betyder ju mer. Så det var i alla fall någon gång i början på 80-talet och formade i mitt huvud tanken att lägga de här musikresorna åt sidan och fundera på vilka låtar som för tillfället stämde bäst med ett format. Så istället för att lägga en specifik sändning, så började jag lägga låtar i ett format. Och hittills hade jag prioriterat här och nu upplevelser, men jag började liksom tänka över dygnet nu mer. Tänkte att på morgonen så har folk mindre tid, varför de viktigaste låtarna börjar återkomma oftare. Man blir inte trött att höra mig eftersom man inte lyssnar så länge heller. Så en idé jag hade då, det var liksom att lägga ett matematiskt schema över hur ofta låtarna skulle spelas. Tanken var ju helt ny eftersom musikupplevelsen hittills hade varit allenarådande. Musikupplevelsen här och nu då, några låtar framåt och några låtar tillbaka. Dock hade ju för sig aktuella låtar återkommit oftare i sändning. Men hur låtarna passade sinsemellan, det vill jag behålla, fast underordna rotationen av låtar. Så jag samverkar i flera faktorer. Hur länge lyssnaren finns under ett visst pass. Och att unga vill höra få titlar men upprepas ofta. Att äldre vill ha mer variation. Och jag menar, med ett större musikbibliotek, då kan man ju mer ta hänsyn till hur låtarna passar ihop. Och att lugna låtar med känsla för övergångar och så vidare. Om ett mindre musikbibliotek på en station som spelar bara nya låtar, där blir inte övergångarna lika viktiga. Eftersom låtarna dessutom ofta är stökare och lyssnarna oftast är yngre. Så allt det här hänger ihop. Så man kan säga mycket om det här med formattänkande, men tanken på att lägga låtar i olika högar, den hade bara funnits i att de för tillfället bästa låtarna brukar ligga längst fram i skivbacken. Vilka man då ständigt bläddrade i under sändning. För att hitta vilken låt kan passa bäst nu, efter den som går. Men det var så att embryo för mig till ett formattänkande. Och det var när jag höll på med SBC 1979-82 då i närradion innan det förbjöds, så var ju det att köra enstaka programkonceptet, men tanken på era formattänkande började dyka upp mer och mer i huvudet då. Och för att rotera då samma låtar ofta efter ett visst format, så framstod ju tanken på sådana här Spotmaster-kassetter eller karts som en underbar lösning, för de är designer, man kan lägga dem på höger utan att de halkar av varandra och Man kan liksom lägga olika höga för olika låtar. Det var på en amerikansk station jag såg att de hade byggt trähyllor där de här kartsen låg på hög, så man drog ut den understa karten och så hackade alla ner ett hack till alla de andra låtarna ovanför, och så kunde man stoppa i de spelade låtarna över stenen. Det blev en underbar visualisering av begreppet music rotation. Och med cards, du kunde märka färgerna efter hur de lät. Så att en färg betydde, rött betydde high energy och sådär, och blått betydde lugnare och så. Och sen lägger de olika högar efter hur ofta de borde spelas. Alltså music rotation. En liten hög för aktuella hits som återkom ofta, och en större för äldre låtar som skulle snurra långsammare i schemat och sådär. Och så gjorde han sådana formatklocka då. Men det var sen när jag började med SAF Radio, så man hela tiden kunde ha ett schema för vilken kategori av låtar som skulle komma härnäst. Och då kan man ju ta hänsyn både till musikstil och rotation i formatet. Till exempel efter nyheterna vill man kanske börja med en hitlåt i den snabbaste rotationen. Eller till och med om man har en powerplay som ska gå en gång i timmen. Den ultimata hitrotationen. Men det är klart att det här framtvingade matematiska tänkandet på musikrotation, det kändes främmande då som kontrast till den här rena musikupplevelsen jag alltid hade arbetat med tidigare under 10-15 år. Och det ställde då större krav på att göra snygga övergångar med låtar som inte passar så bra. Fast det tycker jag i och för sig bara var kul. Och då kommer en annan aspekt in i bilden, att med snygg kompression, alltså med snygg ljudprocessing, så blir det lättare att lägga opassande låtar efter varandra, för att processingen hjälper också till att smeta ut skillnaderna mellan låtarna så att det mesta låter likadant, på gott och ont. Och sen det här med dator, alltså det var 1988, så sent som jag var på en resa, då hade jag SAF Radio, tog med mig en av mina anställda, vi åkte ner till en sån här radiomässa som fanns i Europa, i Schweiz var det väl. Och där visade grundaren av Selector i USA, eller RCS, Radio Computing Services heter det väl, va? Han visade och berättade filosofiskt snarare, satt i en liten sån här runda bordsamtal och berättade om idén med datorstöd. Och det var någon från NRK, Norska Rikskringkastningen, som kritiserade, hej, fel, inte kan man ha datorer för att välja musik. Och sådär. Det hade väl jag också tänkt, men jag fick idén förklarad för mig med Selector. Han sålde in den och jag började inse att det är inte det handlar om. Det handlar om att datorn är som en sekreterare som kan hålla reda på saker man inte kan hålla reda på själv. Och som ofta hade varit problemet under alla år jag hade sänt. Nämligen, man levde så i stunden för att välja musiken. Vilket är rätt. Men det var omöjligt att hålla ett större perspektiv på om man hade spelat samma låtar i förra sändningen eller inte, och vilka man kanske borde spela, för att man borde kanske ha en viss typ av format. Man kanske lätt halkar in när man väljer för stunden på samma sak. Man improviserar och det finns en stor risk att man inte förnyar sig då. Att man upprepar det som har varit snyggt tidigare. Och datorn kan dels hålla reda på de här sakerna, och datorn kan dels också programmeras helt efter hur man programmerar den, till man kan bestämma vilka låtar som passar bäst ihop och vilka stilar som passar ihop och sådär. Så att jag tyckte nog att det här med datorstöd var mycket intressant, och framförallt givetvis om man skulle ha en kanal som gick dygnet runt, eller minst många timmar om dagen. Fast innan jag hade sett Selector hade jag tänkt mig det här med datorer för att välja musik som att man skulle bara ändra då inkommande parametrar, hur ofta låtar ska spelas och vilka tider de bör förekomma och sånt där. Att det liksom var som en maskin, en evighetsmaskin, som valde låtarna så endast till man hade justerat om lite grann, och så valde den lite annorlunda. Och därför var en överraskning när jag kollade in Selector 1988 nere i Schweiz och såg att den lägger faktiskt en timme åt gången. Den utgår som en medarbetare som har fått order om att lägga musik efter vissa normer och regler, så lägger den då en timme åt gången. Och hittar den inte låtar som passar, så lämnar den tomt där i listan och lägger den ingenting. Så man kan alltså inte ha för hårda krav på Selector, då blir det ingenting. Och man kan inte ha för lösa krav, för då kan den inte heller välja. Den är precis som en människa. Det finns alltså ingen slumpgenerator inbyggt Även om man teoretiskt skulle kunna ha det också om man ville säkert. Så det var intressant att se att Selecta var betydligt intelligentare uppbyggt än jag hade trott. Och betydligt mer upplagt efter det gamla musiksvep-konceptet som jag hade arbetat med så länge själv. Så därför skaffade jag Selector till SAF Radio som jag hade då i Stockholm. Och det var det första i Sverige vad jag vet, musikdatorstöd. Så det var ganska intressant. Ja, så jag ska ta en paus nu. Du lyssnar till Föreningen Musik och Media. Jag heter Lasse Lundeberg och sänder här på lördagarna klockan 9-12. Jag brukar berätta en del om media och spela bland lite olika musik. Och vi hörde tidigare radiostationen KQIK i Oregon. Jag får se om jag tar lite mer av den senare. Jag ska berätta också om Ingemar Lindqvist som har en sändning klockan 18 tror jag. Men innan dess, jag tror jag ska ta en låt till här. Ska vi ta den där Simon & Garfunkel också? Just det. Cecilia, eller som de heter, Cecilia förstås.